Det intressanta med Paulus när vi kommer in på hans förhållande till hans eget folk, det är ju att han kommenterar i Romarbrevet själva frågan om utkårelsen. Varför utväljer Gud ett folk och säger till detta folket att ni ska vara mig ett folk av präster och ett heligt folk? Varför kallas folket för egendomsfolk i Bibeln? Ett uttryck som lika gärna skulle kunna översättas rikedomsfolk. Samtidigt som Gud säger, det här är ett hårdnackat folk. Det är ju intressant. Gud ska förhärliga sig med Israel. Hur ska han göra då? Jo, till sist ska alla säga, han rådde på dem. Han klarade av dem. Och nu ska vi försöka att ta reda på vad utkårelsen betyder, vad den tjänar för ett syfte. Och då hamnar vi i kapitel 9, 10, 11 i Romarbrevet. Och jag börjar i 11 kapitlet. Läser verserna 11 till och med 15. Där han kommenterar det faktum att Israel som folk avvisar evangeliet. Jag frågar nu, inte har de väl snubblat för att de skulle falla? Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna för att detta skulle väcka deras avund. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer ska då inte deras fulla antal vara det? Och till er hedningar säger jag, som hedningarnas apostel sätter jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betyder världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda om inte liv från de döda? Här ges nu ett väldigt märkligt påstående. Paulus säger att det är faktum att Israel visar evangeliet ifrån sig är förutsättningen för att hedningar ska kunna få del av evangeliet och få del av medborgarskapet i Israel. Gud låter detta ske av omsorg om oss som inte är judar. Och det är ju en förbryllande, ett underligt påstående. Ska det behövas, säger vi. Han kunde väl ha klarat det här ändå. Men Paulus vänder också på det hela. Deras upptagande betyder liv från de döda. Och då kommer vi ihåg det här vi läste förut, att judarna blir frälsta av tro och hedningarna genom tro. Alltså det är något direkt när det gäller judar och något i någon mening indirekt när det gäller oss andra. Och det kan man se att när Israel som folk tar emot evangeliet, säger Paulus, så händer det någonting med oss alla. Och han förespeglar de dödas uppståndelse. Men då är ju också historien slut. Så att det ska ju ske mycket dessförinnan. Vad kommer det sig då att Israel intar en annan ståndpunkt än folken i övrigt. Ja, det kan ju ha många förklaringar. En kan ju vara att det är svårare att tänka om än att bara tänka. Men den förklaring som Nya testamentet torgför, också Paulus, det är en hänvisning till profeten Jesajas kallelse. Ni vet, han var i templet och så får han se Herren sitta på en hög och upphöjd tron. Och templet fylldes av rök och dörrtrösklarnas fästen darrade. Det måste ha varit en oerhört dramatisk upplevelse. Han skrek säkert till ordentligt när han ropade: "Ve mig, jag förgås." Det sa han inte så i det tonfallet som jag använder nu. Men vi ska läsa slutet. Det som vi ofta hoppar över därför att vi tycker det låter så konstigt. Och jag hörde Herrens röst. Han sa: "Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare?" Då sa jag: "Här är jag, sänd mig." Han sa: "Gå och säg till detta folk, ni ska höra och, men inte förstå. Och ni ska se och se men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade." Då frågade jag: "Hur länge, Herre?" Han svarade: "Tills dess städerna blir öde och ingen bor i dem, husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det ska även den ödeläggas som en terebint eller en ek, av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben ska vara en helig säd." Här vaskas det fram på något sätt i Israels folk en helig säd. Och det betyder ju att mitt i alla de olyckor som drabbar folket, här finns ju också Hitler med på ett hörn, så finns ändå en målsättning med Israels folk, en rik, viktig, betydelsefull målsättning. Men vi måste också tänka så här, om vi nu tänker i kristna banor, att om Gud förblindar sitt folk så är det ju inte för att de som blev blinda ska gå förlorade. Utan det måste vara så att Gud vet hur han ska frälsa var och en av dem som blir blinda. På samma sätt måste vi ju tänka om alla de folk som aldrig hört talas vare sig om judendom eller kristendom. Vad ska Gud göra med dem? "Ja, det är ju inte er sak", säger Herren. "Det behöver inte ni bry er om, det sköter jag. Vår uppgift är ju att göra det som är oss förelagt, ingenting annat." Och det blir alltid pest när vi ska förklara vilka som kommer dit och vilka som kommer dit. Det har vi ingen aning om. Och frågan blir ju då, när Paulus brottas med den här blindheten, så ställer han frågan, nu är vi tillbaka i Romarbrevet 11: "Har då Gud förskjutit sitt folk?" "Visst inte. Jag är själv israelit, av Abrahams ett och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han tidigare känt som sitt. Eller vet ni inte vad skriften säger när den talar om Elia? Hur han vänder sig till Gud och anklagar Israel: 'Herre, dina profeter har de dödat och dina altaren har de rivit ner. Jag ensam är kvar och mig vill de döda.' Men vad svarar Gud honom? Jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. På samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Men om det var av nåd så var det inte på grund av gärningar. Annars vore nåden inte längre nåd. Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått. De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade. Det står skrivet, Gud har gett dem en likgiltighetens ande. Ögon som inte ser och öron som inte hör. Och detta ända till denna dag. Har Gud förskjutit sitt folk? Nej, visst inte, säger Paulus. Jag är ju jude. Och det är ju en intressant tankegång. Om Gud hade förskjutit sitt folk så hade ingen kommit till tro. Det räcker med en enda. Och det kanske inte är så långt kvar tills det bara finns en enda svensk som tror på Gud. Och då kan vi fråga, har Gud förskjutit svenskarna? Nej, det har han inte. Det finns en svensk som tror på Gud. Och nu fanns det ju naturligtvis fler än bara Paulus. Inom parentes är det ju en rätt intressant sak detta att Paulus hette ju i sig själv Saul. Och precis som kung Saul så var han av Benjamins stam. Det är på något sätt någon sorts historiens hjul som går ett andra varv. Men vad det betyder det vet jag inte. Jag har funderat mycket över det. Men Gud har låtit, skriver Paulus, det finnas en kvarleva, en rest. Eller som det hette i gamla översättningen, en kvarleva, ett bra uttryck, i Israel. Och det är säkert så att den kvarlevan är inte bara ett tecken på att Gud inte har förskjutit folket, utan den är också på något sätt i Paulus tänkesätt en orsak. Det är för deras skull som välsignelsen finns kvar, som utkårelsen finns kvar över hela folket. Vi kan tänka på det idag, vi som är kristna, när det gäller Sveriges folk. Att även om vi blir färre och färre och äldre, så kan vi ändå se det som så att Gud låter en välsignelse vila över hela folket för fåtalets skull. Vi minns hur det var när Herren skulle gå till Sodom. Abraham som sitter här på första bänken, han skulle förhandla lite med Herren. Jag skojar, han heter Abraham. Ja. Och då var det ju först, om det finns 50 rättfärdiga så gör du väl inget med stan. Och Herren tänker efter lite, ja nej det gör jag inte. Så blir Abraham lite nervös, det kanske inte finns 50. Och ni vet, han förhandlar sig ner till 10 rättfärdiga. Men stan gick under, för det fanns inte 10 rättfärdiga. Men hade det funnits det, så hade staden blivit skonad för deras skull. Och det tror jag är kvarlevans uppgift eller roll i Guds hushållning. Och därför så vare sig man är judiskt troende eller kristen, så kan man ändå hålla sitt Guds förhållande i ära, även om leden glesnar. Men som sagt, tanken hos Paulus är nu denna, att Gud har utvalt ett folk och välsignat det. Men sen ska välsignelsen gå ett svep över de andra folken. Och under den tiden så vilar en sorts blindhet över det utvalda folket. Men målet är ändå en välsignelse över alla parter, över båda parter. Jag ska göra dig till en välsignelse, säger Herren när han kallar Abraham. Och i dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Alltså målet är välsignelse för båda parter. Låt oss nu tänka efter lite grann. Vad är det för poäng med själva utkårelsen? Vad är det som ska åtgärdas under denna långa och svåra process? Inte minst en process som är svår för det utvalda folket. Jo, det är ju syndens problem i mänskligheten. Ondskans problem. Vad består den i då? Ja, vi kan säga att den består i lika delar stolthet och avund. Hur åtgärdar vi människor avundens problem? Jo, vi ser till att alla får lika mycket av allting. Så jobbar vi och så ska vi jobba. Därför att det är det enda som så att säga ligger inom mänsklig förmåga. Men som ni vet, det är ingen bra metod. Ju närmare jämlikhet man kommer, desto mer börjar alla missbruka jämlikheten. Alla och alla, men tillräckligt många. Gud gör tvärtom. Och berättelsen om Kain och Abel visar oss hur Gud hanterar problemet. Kain och Abel offrar båda till Herren av det de har. Herren såg till Abels offer, står det, men inte till Kains. Vi vet ju inte riktigt vad det betyder, men någon sorts erkännande och någon sorts välsignelse måste det ha varit av Abel. Och Kain blir omedelbart avundsjuk. Och det slutar ju olyckligt, som ni vet. Kain mördar Abel. Gud hanterar avundens problem på ett sådant sätt att han lyfter fram avunden i ljuset. Därför att i våra ögon är avunden alltid sammanblandad med rättvisa. När vi blir riktigt avundsjuka, så där som man blir grön som mossa i ansiktet, ni vet, då slår man även i bordet och säger: jag kräver lite rättvisa. Och Gud är ute efter att visa att vår önskan om rättvisa är så infiltrerad av avund. Och han provocerar mänskligheten för att vi till sist, både som individer och som folk, ska ropa till Gud och säga: lös mig från avunden om jag så inte får alla de förmåner som du har gett till Johansson och Svensson och Lundström. För det måste vara så här att Gud får lov att ge vad han vill till vem han vill utan att vi klagar. Annars är han inte Gud. Och det kan ju vara jobbigt. Vi tänker oss att 10 reumatiker som går fram i en förbönsgudstjänst för att få förbön för sin sjukdom. 4 av dem blir friska på stubben. Plötsligt så ser fingrarna ut som på unga, friska människor. De andra linkar tillbaka med samma sjukdom som de hade när de gick fram. Och då blir det ju genast jämförelsen. Varför blir de helade och inte jag? Och vi försöker med olika, mer eller mindre krystade förklaringar, förklara att det fanns nog något skäl, och det måste ju ligga hos dig som var sjuk. Men det kanske bara är så att Gud förbehåller sig rätten att ge vad han vill till vem han vill. Du vet, Kain kunde ju tänkt så här att Gud välsignade brorsan idag. Han välsignar säkert mig imorgon. Och förresten så kanske Abel kan dela med sig av sin välsignelse till mig. Vi är ju ändå bröder. Så vi kan ju omfamna varann och glädjas med varann. Det är en svår konst det, att glädjas med varann. Men det var på något sätt, det tycks inte ha föresvävat Kain. Det alternativ av positivitet som han saknade. Jesus berättar en liknelse vid ett tillfälle som jag minns att jag som barn tyckte var hutlös. Det handlar om folk som blev värvade till att arbeta i en vingård. Vingårdens ägare gick ut vid första timmen och vid tredje timmen och vid sjätte timmen och vid nionde och elfte timmen och värvade folk. Och de som han värvade först, de fick löfte om att få en lön på en denar. Och sen när dagen är slut så ska det delas ut lön till alla arbetare. Och då kommer de som bara jobbat en timme, de kommer fram och får en denar. Och så till sist så kommer de som jobbat hela dagen och de får också en denar. Och då klagar de. Och då står det så här. Han svarade en av dem: min vän, jag gör dig ingen orätt. Kom du inte överens med mig om en denar? Ta det som är ditt och gå. Men åt den siste vill jag ge lika mycket som åt dig. Får jag inte göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är så god? Jaha, här tycker nu människan att det är vingårdens ägare som är ond, och vingårdens ägare replikerar och säger att det är ju jag som är god. Det är ju lite grann en fråga om hur man ser det. Men i vilket fall, här provoceras ju avunden till en synlighet. Och när vi läser också i den hebreiska bibeln så har vi ju många såna här situationer som liknar Kain och Abel. Vi har Ismael och Isak. Vi har Esau och Jakob. Vi har Josef och hans bröder. Och vi har David och hans äldste bröder, som en pingstpastor brukade säga. Jag lärde mig en hel del om en gång i världen. Därför det är så här att den som Gud utväljer löper risken att bli stolt och förblindad och hård. Den som inte blir utvald löper risken att bli avundsjuk, förblindad och hård. Ingen där är tvungen att bli det, men risken finns. Och i den processen så lyfts ju fram något av den sanning om oss människor som vi gärna förnekar. Du vet, andra är ju avundsjuka, men du har sinne för rättvisa. Andra är snåla, men du har sinne för ekonomi. Andra är ju skvalleraktiga, men du har ett människointresse och så vidare. Och då undervisar Paulus lite granna om utkårelsen. Nu är vi i nionde kapitlet på Romarbrevet. Han skriver så här: Rebecka fick två söner med en och samma man, vår fader Isak. Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare sig gott eller ont, sades det till henne: den äldre ska tjäna den yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem man vill skulle stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag. Vad ska vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte. Han säger till Mose: jag vill vara barmhärtig mot den som jag är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju till farao: just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden. Alltså är han barmhärtig mot vem han vill, och vem han vill förhärdar han. Jag tror att det här är en ofta misstolkad text på så vis att vi har för oss att den handlar om evigheten. Jag tror att den handlar om det här livet. Och jag tror också att det i princip alltid är så att det är något som sker parvis. Paulus lyfter fram förhållandet mellan Mose och farao. Ju mer farao förstod att Mose hade med Gud att göra, en Gud som var mycket större än alla hans gudar, och mycket större än han själv, för han gjorde ju gudomliga anspråk. Det gjorde ju ledare så ofta på den tiden. Ju mer han förstod att Mose hade kontakt med den som verkligen var Gud, desto mer vaknade avunden, desto mer vaknade vreden, desto mer så var det helt klart att han skulle inte släppa dem. Hans hjärta förhärdades när han såg att Gud hade utvalt Israel. Men vad skulle det tjäna till, säger vi? Det var väl ingen vits med det? Jo, det var det. Moses skulle aldrig fått Israels barn med sig ut i öknen om de hade haft det bra i Egypten. Så att genom faraos förhärdelse så blev Israels folk ett folk. Genom ökenvandringen svetsades man samman. Och prologen till allt det här i inledningen har vi på ett sätt i faraos förhärdelse. Och det kanske alltid är så att när det står så här att vem han vill förhärdar han, så är det kanske inte så att Gud sitter i sin himmel och tittar: ja, där går Johansson, den förhärdar vi, och här går Svensson och vi kan förhärda honom också. Utan det kanske alltid är så att när Gud utväljer någon eller något, så finns det alltid någon som förhärdas. Gud pekar till exempel på ett litet landområde, ett av de allra minsta i världen, och säger: det där vill jag ha. Och så pekar han på en stad mitt i allt samman och säger: det är min stad. Gissa om andra ska ha den stan? Jo, det ska ju alla ha. Varför det? Jo, därför att på något sätt så det som Gud utväljer, det blir begärligt i människors ögon. Hitler sa före kriget att han skulle bevisa att tyskarna var det utvalda folket. Han trodde visserligen inte på någon som hade utvalt. Han förnekade ju alla gudar, men han skulle ändå bevisa att tyskarna var det utvalda folket och inte Israel. Och det finns ett mål med hela processen, som Paulus uttrycker i slutet av det 11:e kapitlet. Han skriver så här: ty Gud har gjort alla till fångar under olydnaden för att sedan förbarma sig över alla. O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Det här var grejen, säger Paulus. Vad då? Jo, på något sätt, när historien är slut, det döda har uppstått och vi alla står där. 6 miljoner människor står och tittar på Heinrich Himmler, för han står också där. Då har vi alla någonting som vi behöver förvarmande över. Och jag tror att många kommer att betacka sig för att ta emot nåd, För det heter också i skriften så här. När Gud utväljer Israel så säger han: ni ska vara mig ett folk av präster och ett heligt folk. Ett folk av präster. Präst är man inte för sin egen skull utan för andras. Och om hela Israels folk är ett folk av präster så måste det vara för hedningarnas skull. Och när Jesaja i kapitel 60 och 61 beskriver hur hedna folken hyllar Israel, så står det bland annat: man ska kalla er för Herrens präster. Hedningarna ska komma att göra det. Varför det? Jo, därför att jag tror att när vi till sist står där, så kan det hända att Israels folk går i förbön för de andra folken. De som fördrev Israels folk från land till land. Den som förbannar dig ska jag förbanna, har Herren lovat. Men det kan ju hända att där står ett folk av Herrens präster och ber: skona dem, Herre. Och då har ju i så fall utkårelsen nått sin fullbordan. Och jag tror att det är detta som är Guds planläggning. Och vi kan ju se det här i berättelsen om Josef. Han var ju den som hade lite favör. Pappan satte på honom en fin klädnad och det verkade lite som Gud hade utvalt honom också. Han fick ju sina drömmar som han dumt nog berättade för sina bröder. Och de blev ju i vanlig ordning avundsjuka. Och först skulle de slå ihjäl honom, men sen så sålde de honom som slav. Och så var de av med honom, trodde de. Och ni vet ju hur det gick. Så småningom så står bröderna där framför en gråtande Josef som ger sig till känna: lever faren nu? Men då säger han så här: det var inte ni som skickade hit mig, utan det var Herren som lät mig komma hit före er till en kvarleva på jorden, står det faktiskt, för att ni skulle leva kvar. Och här finns ju nu en försoning. Den som var utvald hade fått gå igenom svåra ting, men han hade nåd att ge till dem som hade förskjutit honom. Och utkårelsen hade alltså gått till sin fullbordan. Jag vill sluta med att läsa en text alldeles i slutet av Galaterbrevet. För där finns en hälsning som är felöversatt i de flesta svenska biblar. Jag har läst ur folkbibeln och jag gör så nu också. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel. Ja, över Guds Israel. Detta är en favorittext för många ersättningsteologer. Därför att man menar, här står det ju klart och tydligt att det är de kristna som är Guds Israel. Det är bara det att det är felöversatt. Vi kan läsa Bo Giertz översättning som är korrekt. Omskärelse eller inte, det betyder ingenting, utan bara detta: om jag är en ny skapelse. Över alla dem som lever efter den grundsatsen må frid och barmhärtighet komma. Över dem och över Guds. Paulus önskar välsignelse över båda parter och han räknar med att ännu under historiens lopp så finns båda parter åtskilda in till dess att historien går till sin fullbordan. Och det här tycker jag är på många sätt trösterikt och vist att Gud har allt i sin hand. Och vi kan ha respekt för varann. Våga lyssna till varann. Framförallt tror jag att vi kristna skulle behöva lyssna mycket till våra judiska vänner. Det finns mycket vishet att hämta i våra synagogor som vi är omedvetna om. Var och en som har stått och bett vid västra muren vet att Guds ande är påtagligt upplevbar. Gud har inte övergivit sitt folk. Han har inte förskjutit sitt folk. Det finns en målsättning som vi ännu inte har sett. En tanke med Israels folk som ännu väntar på sin fullbordan. Det är det jag vill ha sagt ikväll. Och det är Paulus själv som uttrycker den förväntan och den förhoppningen. Det går inte att svara på frågan antisemit eller ej. För ordet antisemit uppfanns på 1870-talet. Men Paulus har alltså denna förväntan på vad som ska ske med Israels folk. Därmed så tackar jag för ert intresse.